Jag ska läsa texten ifrån Johannes evangeliets 8 kapitel, vers 1-11 i Jesu namn. Johannes evangeliets 8 kapitel, vers 1-11. Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: "Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du?" Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: "Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne." Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: "Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?" Hon svarade: "Nej, Herre." Jesus sa: "Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer." Amen.
Av tempelskaran stor förus för sin skam en stackars kvinna jättelöst nu fram. Skriftlärde samlat sig där för att se på Nazarens dom spänt väntande. Anklagelsen bars fram, synderska hon var. De talade om straff och dom och vad det innebar. Jesus ej böjde mot marken och tig, och medan fingret skrev spänningen stig. Men skaran ropade: "Vad säger du? Lagen och budorden känner du ju." Då sade Jesus strängt: "Den som är ren, syndfri utan någon last, kasta första sten." Skaran vid dessa ord skamfull där står, en efter en ifrån Jesus det går. Mästaren sänd av Gud, så som syndan har kär. Han som förkastad var med kvinnan ensam är kvar. Då sade Jesus milt: kvinna, mig säg, har ingen dömt dig? Nej, Herre, nej, inte heller jag fördömer dig, sargade själ. Gå i frid, benådad var, förbliv ej syndens träl. Inte heller jag fördömer dig, höres Jesu röst. Underbara ord han ger, syndeskam till tröst. Dyrbara ord av Jesus, sjung den på nytt jag ber. Inte heller jag fördömer dig, gå, synda ej
mer. Har du någon gång kastat sten när du har suttit i glashus? Har du någon gång sågat av den gren som du sitter på? Om du skulle ha gjort det här så hade det blivit ganska mycket glas i huset där du satt. Och beroende på hur högt upp grenen var som du satt på så hade du slagit dig ganska ordentligt. Det här har du ju inte gjort. Och det här orden om att kasta sten i glashus och inte såga av den gren man sitter på, det är ju bilder egentligen för att tala om för oss hur vi inte ska göra, hur vi inte ska bära oss åt. Dagens predikan, den ska handla om att inte döma. Det kommer inte att bli någon lång predikan. Men jag tycker ändå i alla fall att jag har något viktigt att säga. Predikotexten har jag ju läst och jag ska inte återberätta den, för jag skulle tro att ni har hört den många gånger. Den är väldigt dramatisk, så den är lätt att komma ihåg. Och egentligen har jag ju upprepat en del av den genom sången jag sjöng. Kan hon verkligen vara en kristen som bär sig åt på det sättet? Ska jag verkligen fortsätta att vara vän med honom som han har burit sig åt? Jag tillhör ju i alla fall församlingen. Och de i den församlingen där borta, kan vi ha gemenskap med dem? De har ju i alla fall inte riktigt samma teologiska syn som vi har. Det går väl inte. Kan de verkligen vara frälsta? Det undrar jag. Tillhör du de människor som har lätt för att fälla dömande ord om andra? Tillhör du den grupp av människor som vet med dig att du lätt letar efter fel och brister hos dina trossyskon? I så fall, då vill jag säga till dig att du är väldigt illa ute. Du kanske inte vet om att du är det, men du är det i alla fall. Man kanske kan likna dig i så fall vid en människa som har ramlat ut ifrån den 120:e våningen på skyskrapan, om det nu finns så många våningar på dem. Och någon gång under fallet när du passerar kanske våning 50 så hör du någon ropa: hur går det? Och då svarar du: hittills har det gått bra. Men sen då? Sen? Hur går det då? Hör här vad Jesus säger. Jag ska läsa ifrån Matteus evangeliet, det 7:e kapitlet, vers 1 till och med 5. Matteus 7, kapitel 1 till och med 5. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med den mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. I 1 Korinthierbrevet, det 4:e kapitlet, vers 5. 1 Korinthierbrevet, kapitel 4 och vers 5. Fäll ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Döm inte. Jag har två stycken punkter. Och den första är: döm inte, eftersom du själv har fått så oerhört mycket förlåtet som var under domen. I Matteus 18 och 23 och följande. Matteus 18, 23 och följande där. Har vi liknelsen om den obarmhärtige medtjänaren. En kung hade en tjänare, säger Jesus, som var skyldig 10 000 talenter. På den tiden så var en dinar vad en grovarbetare tjänade om dagen. Och en talent var 6 000 dinarer. Han var skyldig 10 000 talenter. Det motsvarar alltså 160 000 års arbete. Hur i all världen hade han kunnat bli skyldig så mycket? Det säger inte Jesus. Det var en stor skuld. Och kungen befallde att tjänaren tillsammans med hustru och barn och egendom skulle säljas, så att skulden skulle betalas. Att han åtminstone skulle få något tillbaka. Jag läser ifrån vers 26. Matteus 18 och vers 26 där. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ge mig tid, så ska jag betala allt sammans. Vad hade han för tankar om sig själv? 160 000 års arbete med den lön han hade då. Och så säger han: jag ska betala tillbaka alltihop. Men då står det så fantastiskt. Då kände hans herre medlidande med honom och efterskänkte alltihop. Vilken fantastisk nåd han blev föremål för. Vilken generös gåva han fick. Kung David, han hade fått uppleva den här generösa gåvan ifrån Gud. Och så skriver han i den 103 salmen så här: Lova Herren min själ, och allt det i mig är hans heliga namn. Lova Herren min själ, och glöm inte vad gott han har gjort. Han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister. Han som räddar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Vi står inte i skuld inför Gud med 10 000 talenter. Men vi står inför Gud, bildligt talat, med en fläckad klädnad. Med en synd som var så stor att vi aldrig någonsin skulle få tillträde inför Gud. Utan vi var dömda till graven. Syndens lön är döden. Och så säger Gud: jag drar ett streck över alltihop. För Jesus, min älskade son, har betalt din skuld och du är fri. Jag läser vidare Matteus 18, vers 27. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han grep honom om strupen och sa: betala tillbaka vad du är skyldig. Den andre kastade sig ner och bad honom: ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte, utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa: din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödelsträngarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Har vi insett hur illa ute vi var, så att vi kan gå vidare i livet fyllda utav nåd mot våra medmänniskor? I Romarbrevets 14 kapitel, den 10 versen. Romarbrevet 14:10. Där står det så här: ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla ska vi en gång stå inför Guds domstol. Ty det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig ska alla knän böjas och alla tungor ska prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Punkt 2. Döm inte eftersom du själv fortfarande inte är felfri. Kvinnan som ertappades med äktenskapsbrott, det är såklart hon var en synderska. Hon var skyldig. Fariserna och de skriftlärda hade rätt. Mose lag säger att hon ska straffas med döden. Men det är då Jesus säger, den utav er som är utan synd ska kasta den första stenen på henne. Och resultatet blev att ingen kastade. Och det som var äldst, det gick därifrån först. I Jakobs brev, det andra kapitlet, den 10:e versen, står det så här, vänner. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Då skulle jag väldigt gärna vilja ha handuppräckning, men jag ska inte ta det. Men jag skulle ha velat fråga, vem utav er är det som aldrig har överträtt ett enda bud i lagen, utan kan säga, idag är jag felfri. Jag är felfri. Min handen måste ner. Men är det då sant, det Guds ord säger, och det är det, att den som har brutit mot ett, han är skyldig till allt. Då står vi här som äktenskapsbrytare och mördare allihop. Och enligt Mose lag så skulle vi stenas. Men Kristus har fullgjort lagen så att vi får leva under nåden. Vi som har fått så ändligt mycket med nåd, låt oss också ge ut nåd till våra medmänniskor. Det innebär inte att vi ska säga att allting är okej. För det är det inte. Allt är inte okej. Men vi ska säga att allt kan bli förlåtet. Min broder, min syster, du ska veta att Gud förlåter. Gå till honom och vittna om att du själv är förlåten och lever i nåden. Jag är blott en syndare frälst av nåd. Bortkommen var jag, ja, men frälsning nu har jag. Jag är blott en syndare frälst av nåd. Egentligen borde det stå med stora bokstäver över våra kyrkor. Om vi är alliansare eller om vi är pingstvänner eller missionare eller vad vi än är, så borde det stå EFS, endast för syndare. För det är vad vi är. Döm inte, vänner, utan tala om att vi har en som förlåter. Herre Jesus, vi tackar dig för att du är den som har förlåtit oss allt, och vi kan inte förstå det. Men det är vår enda chans att det är så. att du ger nåd mot syndare och dubbelt åt de sämsta. Tack kära Jesus för att vi får vandra i din gemenskap den här dagen. Och när vi om en stund här ska fira nattvard. Tack att vi kan få komma på nådens grund och ta emot utav dig själv. Vi behöver inte presentera några goda gärningar för att få vara med. Utan vi får åberopa ditt namn och din stora gränslösa kärlek. Om det är så Herre att vi ibland oförtänkt kanske har fällt hårda ord om medmänniskor. Förlåt oss för att vi har gjort det. Hjälp oss att inte tala så mycket om dom som vi talar om din gränslösa kärlek. Låt det talet få vara det som vi ägnar oss mest utav alltihop. Att du har gett ditt liv för att vi ska få leva. Och Herre, eftersom ingen utav oss är felfri utan alla står med skuld inför dig, så vill vi den här stunden be dig. Låt oss få uppleva på nytt igen i vårt inre hur din renande flod väller fram och tvättar oss fria helt och hållet ifrån allt som tynger. Jag ber Herre om det är någon utav vännerna här inne som sitter med en tyngd i sitt hjärta. Hjälp dem att få öppnade ögon så att de ser att det är betalt. Att inte de behöver känna någon vånda över det. Utan att de istället kan få känna en oändlig tacksamhet och kärlek till dig. För att du har försonat det alltihop. Du har lossat våra band och inför dig får vi vara söner och döttrar som lever i frihet. Tack Jesus. Amen.